Podplay.
Trollhättan den 22 oktober 2015. Där och då sker Sveriges första skolattentat. Anton Lundin Pettersson, klädd till krigare, går in på Kronans skola och hugger ihjäl 3 personer.
Elever och lärare ringer i panik till polisen. På andra sidan sitter larmoperatören Mikael Dahlqvist. På distans hjälper han en lärare och hennes livrädda skolklass genom hela attentatet.
Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
Ja, jag heter Mikael Dahlqvist Clark och 2015 då var jag anställd som polis och arbetade på polisens ledningscentral då i Västra Götaland, in i Göteborg.
Varför blev du polis?
Ja, jag skulle säga att det var en ren tillfällighet. Det var nog en kampanj som gick just då. Jag jobbade, hade lite säsongsjobb, bodde ute i fjällen, i svenska fjällen. Och även en sväng ner i Alperna. Och när jag kom tillbaka så gjorde det spännande. Så jag sökte och gjorde alla de här testerna. Och något år senare så låg det ett stort kuvert i brevlådan. Och det hade ju fått reda på, är det ett stort kuvert så är man antagen. Ett litet kuvert så är man inte antagen.
I drygt 10 år åker Mikael Dahlqvist radiobil i Göteborg. Han tillhör alltså de poliser som sliter ute på fältet. Jobbet är väldigt varierat. Ena dagen är det kossor som har rymt, den andra jagar han bankrånare. Det här är en mix som Mikael trivs bra med. Samtidigt är jobbet tufft.
Ja, alltså, jag tror att de flesta nyutexaminerade poliser vill verkligen förändra världen. Det märker man rätt så fort att det gör man inte, utan det är väldigt lätt i slutändan att bli bitter, för man ser väldigt mycket av samhällets baksida. Jag har varit i de flesta områden i Göteborg och det är ingen skillnad om man bor en etta i någon förort eller om man bor i en villa. Det är likadana problem och i många fall så finns det barn inblandat. Och sen när man då kommer hem till sina egna barn och stoppar om dem så det är en jobbig bit. Och nu är det inte så att jag blev bitter på något sätt, men ett otroligt fascinerande jobb.
Mikael Dahlqvist vill jobba kvar som polis men arbetar med något annat. Han utbildar sig därför till larmoperatör och börjar jobba vid regionledningscentralen i Göteborg 2004. Hans jobb innebär att ta emot samtal från allmänheten och vara spindeln i nätet för polisarbetet. Lite som en dirigent leder en orkester.
Man har ett visst antal poliser till sitt förfogande och då har man en hel del inkommande telefonsamtal, larm med mera. Och främst handlar det om att prioritera larmen i en viss ordning och sen då ska man ta hänsyn till vilka resurser man har och ja, de brukar inte gå ihop riktigt kan man säga.
Så det här med vi har för lite resurser, det har du sagt många gånger vid kaffebordet.
Väldigt många gånger.
Den som bor i Västra Götalands län 2015 ringer 112 och kopplas till polisen kan alltså hamna hos Mikael Dahlqvist. Och precis som när han åkte radiobil är ingen dag den andra lik.
Det är väl egentligen precis som när man jobbar, då säger jag, ute som polis. Man vet ju aldrig hur en arbetsdag ser ut. Det är så otroligt mycket samtal som man har på en dag. Så det passar inte alla. För att klara av en tjänst på en ledningscentral eller vara en larmoperatör så handlar det om att jobba med ett ärende i taget. För det är så här när man väl någonstans, det kan vara ett grovt brott som kommer in och du ska leda det här arbetet och fördela resurser. Det kan ju sitta i timmar.
Mikael Dahlqvist har lite olika roller under sina år på ledningscentralen.
Jag var ju anställd som larmoperatör men jag satt väldigt ofta som LKC-befäl då. Det är full fart, alla pass, alla veckodagar. Otroligt hög belastning.
Han jobbar skift, både dagar och nätter, helg som vardag. Och på jobbet ser det ut precis som på film.
Ja, men det gör det. Vi har ju en jätteskärm längst fram där man kan egentligen projicera precis vad du vill. Alltså en karta. Du kan lägga upp bilder från helikoptern. Du kan lägga upp själva händelsen. Det är lite svårt att förklara om man inte kan visa det. Men alla operatörer sitter ju med 3 skärmar. Med karta, där man ser alla händelser i länet. med olika prioriteringsordningar. Och sen så har man även en bild då man ser alla polisbilar som man är tillgängliga. Och de kan även se på kartan. Sen är det ju så att när man väl tar emot ett samtal och börjar skriva en rapport, en händelserapport, så fort den är skapad, jag har lagt in en adress, den har lagt sig på kartan, vi bara tittar på resurser, då kan alla i lokalen skriva rapporten. Vilket gör att den som då leder arbetet sitter och tittar vad andra operatörer skriver. Man lärde ju känna sina kollegor så bra, man hörde ju på tonläget att nu är någonting på gång när ett samtal kom in.
Till en början är den 22 oktober 2015 en helt ordinär dag för Mikael Dahlqvist och hans kollegor. Ingenting sticker ut.
Vad jag vill minnas så var det en väldigt lugn dag. Morgnarna brukar vara rätt så lugna. Det är en del trafikolyckor, det är en del viltolyckor. Någonstans så, ju längre dagen går, ju mer ökar belastningen med flera samtal.
Men så ändras allt.
Man jobbar på och så emellanåt så går man ut ur lokalen, tar en kopp kaffe, kommer in i lokalen och hör då från polisområde 4 att någon ropar, det är någonting på gång eller liknande i Trollhättan, det händer någonting. Och när man då tittar på skärmen så ser man de här, så vi säger 112-samtalen som tickar in. 112-samtal, det säger inte så mycket, men när man ser att det kommer komma flera i rad, då vet man. Och då är det precis som alla, det blir en tystnad i lokalen och alla vet att nu gäller det, nu ska alla snäppa upp sig. Och någonstans så bör vi förstå att det här är en skolskjutning.
Larmen kommer från Kronans skola. Sveriges första skolattentat är ett faktum. Mitt under skoldagen är både barn och vuxna i livsfara.
Vi måste få rätt information. Sen att vi vill hjälpa alla, stötta alla som är i en fruktansvärd situation. Men någonstans måste vi få ut rätt information. Var befinner de sig? Har de sett en eller flera gärningsmän? Och då måste man tyvärr avfärda en del. Det är ett jobbigt beslut och den här personen som väl sitter där vill ju inte bli lämnad.
En av dem som ringer är en lärare som har låst in sig i biblioteket tillsammans med ett 20-tal mellanstadieelever som har besök av en författare. Läraren tycker sig ha hört skottlossning och har därför ringt 112. Men det här är en situation som Mikael Dahlqvist och hans kollegor har övat på.
Lång tid innan det här sker som vi faktiskt haft en stor övning i Västra Götaland med just en skolskjutning en hel dag. Med skådespelare, att vi har varit en skola och otroligt värdefullt att ha med sig. Vi pratar ju mycket om sådana här händelser. Vad kan hända? Vad är ett värsta scenario? Allt från skolskjutningar till större explosioner och liknande. Hur ska vi agera? Nu utgår från när man jobbar som på en ledningscentral. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt svårt att förbereda sig på det. Men alla jag pratat med var ju helt övertygade om att det skulle hända. Och att det hände i Trollhättan och att jag jobbar just den dagen, det är ju tillfälligheter. Men det kändes som att vi var otroligt bra förberedda.
Läraren, författaren och barnen som låst in sig i biblioteket på Kronans skola lyckas ta sig ut i frihet. Alla är oskadda. Men vad är det egentligen som händer inne på skolan? Ingen utomstående vet. Samtidigt fortsätter samtalen att strömma in till Mikael Dahlqvist och hans kollegor. Och nu är det han som svarar.
Och nästa samtal är då från den här läraren Maria. Hon gav ett väldigt tryggt intryck. Hon var saklig i den situationen. Hon gav väldigt tydlig information var hon befann sig, vad hon hade upplevt, hur mycket barn hon hade i sin skolsal. Och att hon hela tiden under vårt samtal försökte lugna barn i klassen då.
Maria och hennes elever har låst in sig i klassrummet. Nu undrar hon vad hon ska göra. Hon fruktar för inte bara sitt eget liv utan också för sina elevers.
Hon berättar att hon har hört skottlossning. Att hon har tittat ut och sett någon form av svärdbeväpnad man. Att hon där igen drog igen dörren och låste den och försökte stänga den inifrån. Men att hon snart konstaterade att det fanns två dörrar inne var den ena inte gick att låsa.
Samtidigt som Mikael Dahlqvist försöker ge rätt råd till läraren Maria kämpar han och kollegorna med att koordinera polisinsatsen på bästa sätt. Och det är betydligt svårare än det låter.
Först och främst så handlar det om att få ner information. Få ner det på den här händelserapporten så att man kan hjälpa den larmoperatören som någonstans leder det här arbetet. Det är otroligt mycket information. Hur många personer var de? Var det en eller två gärningsmän? Var det fler? Var såg något vapen? Var befinner du dig på skolan? Är det någon som är skadad? Det är givetvis en av de första frågorna. Det blir extremt rörigt och det är ju någonstans där i ett tidigt skede man försöker ju någonstans få ner var de här olika klasserna befinner sig. Var var gärningsmannen synlig senast? Ja, alltså en stressad människa. Bibliotek, det är ju inte så svårt. Men ett klassrum, och det kan vara en benämning på det klassrummet. Jag vet att jag i ett första läge försökte någonstans skissa upp en karta för att få en bild av det, men jag insåg rätt så snabbt att jag har aldrig varit med den här skolan. Det är en omöjlig uppgift. Jag vet inte ens hur stor den är.
Mikael hör hur Maria pratar med sina elever. Och trots den pressade situationen gör hon allt rätt.
Hon lugnar barnen samtidigt som hon pratar med mig. Min uppgift blir också att jag sitter givetvis samtidigt att läser vad som kommer in i händelserapporten. För att se om finns den här gärningsmannen i närheten där de befinner sig. Och det är ju den här informationen de vill ha hela tiden. De är ju extremt oroliga. Finns den här utanför dörren, den här gärningsmannen? Var befinner sig han? Hur många poliser är på plats?
Finns det information som du vet som du inte delar med dig av? Eller är det transparens åt båda håll här?
Det handlar om att hålla de här personerna lugna, givetvis. Och jag kan inte dela med mig av all den informationen.
Säger åt henne om hur hon liksom ska placera barnen i klassrummet och sådär?
Jag säger åt henne att om hon inte kan låsa dörren, alltså barrikadera dörrarna med allt hon har, bänkar, stolar och som sagt vad som än händer, om någon knackar på dörren så öppna inte dörren förrän jag ger det klartecken. Och sen någonstans att barnen ska hålla sig lugna, att inte avge ljud.
Men vad ska läraren Maria göra om gärningsmannen dyker upp? Ska Mikael Dahlqvist ge henne rådet att hitta något att försvara sig med?
Att råda henne att hitta någonting att försvara sig med? Jag tror inte att jag skulle göra det.
Nej.
Det tror jag inte. Jag har faktiskt inte tänkt tanken, om man ska vara helt ärlig. Och jag vet inte om man kan ge instruktioner hur någon försvarar sig.
Nej.
Jag tror inte det.
Samtidigt kommer uppgifter som tyder på att gärningsmannen är skjuten. Men det betyder inte att läraren Maria och barnen kan gå ut i korridoren. Ingen vet ju om uppgiften verkligen stämmer. Och om den visar sig vara korrekt så kan det finnas fler gärningsmän, precis som vid skolattentatet i amerikanska Columbine 1999.
För jag förstår rätt så tidigt i det här samtalet så får jag någon indikation att den här gärningsmannen är skjuten. Men vi vet ju inte i det här läget om det finns fler personer.
Säger du till henne att gärningsmannen är skjuten?
Nej, det gör jag inte.
Nej.
För jag har inte fått det bekräftat på något sätt att det är en gärningsman eller att han är oskadliggjord.
Mikael hör nu att barnen i klassrummet blir allt räddare.
Men sagt, det blir ohållbart till slut det här. Tiden går och jag hör ju att barnen blir räddare. Och att det hjälpte inte hur mycket hon försökte förklara och hon försökte givetvis också sålla den informationen från mig, och istället för att det går via en, två personer så tänkte jag det är kanske lika bra att jag tar det här samtalet och försöker lugna dem. Snyftningar kan man säga, de är tysta men de ställer en del frågor och hon försöker lugna dem. Och
liksom vad far genom ditt huvud under det här samtalet?
Nej, men så är det ju. Jag såg ju mina barns skola och det är någonstans, jag berättade tidigare, jag försökte någonstans till en början måla upp en bild i huvudet av hur skolan ser ut. För jag ser ju informationen. Men varje gång jag försökte så insåg jag att jag ser ju mina barns skola. Och det är klart att det far genom huvudet. Vad hade jag gjort om det var mina barn?
För Mikael Dahlqvist gäller det nu att prioritera rätt. Ska han avsluta samtalet och ta nästa istället? Kanske finns någon som är ännu större behov av hjälp.
Det är ju sekund, minut operativt. Man tar ju hela tiden beslut efter vad man kan läsa sig till. Det går inte bara att gå på någon form av känsla. Vi skulle vilja mycket till för att jag skulle avsluta det här samtalet.
Men stämningen här i rummet då, under den här perioden, den är liksom, är den lugn eller är den liksom uppskruvad? Hur skulle du beskriva det?
Jag skulle säga att den är lugn. Det är det är något, det är ju en så allvarlig händelse, och samtidigt så vet, tycker jag, jag får en känsla att alla vet vad de ska göra.
Men i klassrummet i Kronans skola är det allt annat än lugnt. Mikael hör elevernas snyftningar och till slut går det inte längre. Mikael ber Maria, läraren, att sätta på högtalartelefonen så att han ska kunna prata direkt med barnen.
Någonstans så känner jag väl att jag vill ta över den här rollen som deras lärare har, och att de ska förstå vad som händer här, men på ändå ett lugnt sätt. Men just det att de ska försöka vara tysta för att inte röja sig för den här gärningsmannen eller gärningsmännen då. Så jag presenterar mig, vad jag heter och att jag är polis, vilket jag tycker är jätteviktigt i det här läget. Och sen förklarar jag ju kort vad jag vet, att det finns en person här som jag tror att jag säger att rör sig i skolan och vill de här personerna illa, eller vill eleverna illa. Jag kommer inte exakt ihåg hur jag formulerar mig, men verkligen berätta att vi gör allt och att vi försöker få kontroll på den situationen och att jag behöver deras hjälp. Och den hjälpen de kan bidra med, det är faktiskt att någonstans lyssna på sin lärare och att vara tysta. Och jag får flera svar där.
Vad säger de?
Ja, vi förstår. Eller ja, jag hör de här tysta rösterna som någonstans... Det är väl någon som svarar först där och säger typ, ja, vi förstår. Ja, ja, ja. Men det är ju väldigt... Det är ju skärrad röster och det är ju små barns röster.
Men nu lyckas Mikael Dahlqvist och hans kollegor få en bild över läget. Så klar bild som det går att få i alla fall. De vet att en gärningsman är skjuten. Eleverna kan snart lämna skolan och ta sig ut i säkerhet. Hem till sina oroliga föräldrar. Men det här måste ske organiserat. Och det gäller att inte vara för snabb.
Och vi sätter väl någon form av plan där att vi ska ta ut klass för klass. Och det är klart, det blir lite motsägelsefullt när jag först säger att vad som än händer, knackar de på dörren. Men då förklarar jag att som det är nu så har vi det under kontroll. Men jag vill inte att ni lämnar klassrummet förrän ni hör att någon ropar att det är en polis. Problemet är ju, är det fler än en person? Och det är ju först därefter som vi har konstaterat att med all sannolikhet så är det bara en person.
Mikael Dahlqvist kan avsluta samtalet med Maria. Men han är inte klar för dagen. Nu tar andra uppgifter vid. Han och kollegorna ska ta kontakt med sjukhus och det riggar polispatruller till rätt platser i Trollhättan. Inte minst se till att rätt personer får rätt information. När polisen på plats väl kan ta över så kan Mikael återgå till sina vanliga samtal.
Det är ju så en ledningscentral fungerar. Så småningom så ska vi lämna ifrån oss det här arbetet. Det här händer i Trollhättan. Vi har hela Västra Götaland plus Halland. Det fortsätter som vanligt. Och det känns väldigt märkligt att någonstans lämna en sån händelse och sen då gå in i den ordinarie verksamheten och kanske börja ta samtal eller dirigera bilar i Göteborg. Helt plötsligt känns det rätt oviktigt.
Efter arbetsdagens slut är det dags för debriefing där Mikael och hans kollegor pratar igenom vad som har hänt. Sen åker han hem till familjen.
Och det är klart det är en otrolig tomhet att komma hem. Komma hem till sina barn framförallt. Den är ju, det kunde ju varit mina barns skola. Absolut. Det är... Och samtidigt är man är så otroligt trött. Man är så otroligt uttömd. Så det är en mix. En del av en vill verkligen dela med sig av det här man har gått igenom. Men det vill bara ha. En del av en vill bara ha tystnad.
Som trebarnsfar funderar han över vem gärningsmannen är. Och hur han kunde göra det här. Att attackera så unga personer på ett så utstuderat sätt.
Det är klart man har en bild av de här personerna rent historiskt och som vi ändå har gått igenom väldigt mycket. Vad är det här för människor? Vad är det som utlöser den här ondskan? Det är klart. Den finns ju hela tiden. Och det, själv är jag djupt engagerad inom föreningsvärlden och jobbar med barn och ungdomar och alltid gjort. Och det är klart man ställer sig frågan, skulle den här personen kunna finnas i min närhet? Och hur kan vi se till att det inte händer igen?
Några dagar senare ringer en kollega och berättar att läraren Maria har sökt Mikael. Han ringer upp och hon frågar om han vill komma till Kronans skola i Trollhättan och träffa klassen han hjälpte. Mikael tackar ja direkt. Och besöket på skolan blir ett minne för livet.
väldigt, väldigt starkt då, framförallt att träffa den här läraren. Sen är det ju så när man träffar barn, de är ju, jag hade någonstans förberett mig på otroligt svåra frågor, hur jag tänkte, varför gör polisen på det sättet. Men det blev frågor från barn, vilket är helt fantastiskt. Det var första frågan, typ, vad har du för älsklingsdjur? Vilken maträtt gillar du? Ja, det var otroligt roligt. Och det blev väldigt avväpnande, måste jag säga. Det var otroligt känslosamt. Och så fick jag ju teckningar från alla barn då. Med, ja, allt från att någon hade kanske ritat det här husdjuret till en scen ur vad de upplevt. Och det var mycket tack.
Samtalet med Maria varade i 20 minuter. Men Mikael glömmer det aldrig. 5 år senare tänker han på hennes imponerande förmåga att behålla lugnet i en livsfarlig situation.
Jag skulle säga att det är ju egentligen inte jag som gjorde det arbetet, utan det var ju för Maria själv. Hon var extremt lugn, hon var extremt pedagogisk och skötte det där helt fantastiskt. Så det var inte speciellt svårt, kan jag säga, att agera som operatör i det läget.
Det låter som att du behöver inte lägga nästan någon energi på att lugna henne.
Nej, utan hon tog till sig informationen och sen givetvis när hon är i chock att det, man upprepar sig den biten. Men det var väldigt skönt att ha med en sån här person och göra en sån här extremt svår situation. Det är liksom, om man kan säga så, det känns som att ni klickar med en gång. Vi förstod varandra och det gjorde ett fantastiskt jobb.
3 personer är döda. Ihjälhuggna av en mördare i lång svart rock, mask och militärhjälm och som bär ett långt svärd. Men vem är den här gärningsmannen egentligen?
De kommande dagarna ska Mikael Dahlqvist följa nyhetsrapporteringen för att få svar på frågan. Det visar sig att förövaren heter Anton Lundin Pettersson och bara är 21 år gammal.
I sin bok Det som aldrig fick ske tecknar journalisten Åsa Erlandsson en bild av en plågsamt ensam person. Han har inget jobb utan tillbringar dagarna med att spela dataspel och titta på videoklipp där katter torteras.
Anton Lundin Pettersson hatar invandrare. Hans offer på skolan är utvalda för att de har invandrarbakgrund. Han skjuts ihjäl av polisen på brottsplatsen. För attentatet har han skickat ett slags avskedsmeddelande till en kompis där han antyder att han hoppas bli dödad av polisen. Det kallas suicide by cop.
Enstöring. Det är väl det första ord som kommer upp i någonstans i huvudet på honom. Och sen givetvis det här hatet som är, har odlats fram på något konstigt sätt. Vad är det vi har misslyckats med i vårt samhälle? När sådana här onda krafter får härja. Jag ska inte säga härja fritt. Men, och det enda man vet när man sitter och planerar sånt här, det är att det är inte frågan om det kommer hända. Det var vi alla överens om. Det handlar bara om när.
I efterhand betraktar Mikael Dahlqvist polisinsatsen vid Kronans skola i Trollhättan som lyckad. 3 personer mördades. Men det kunde ha gått mycket värre om polisen inte snabbt varit på plats.
Jag skulle passa mig för att säga att det här gick bra. För det gjorde det inte med tanke på att det är faktiskt människor som har dött här. Men under omständigheterna och vårt arbete så kände jag nog kanske för första gången på ett bra tag en otrolig stolthet att arbeta som polis. Sen är det svårt, alltså, nu kanske sitter anhöriga och lyssnar på detta som har förlorat någon. Och med all respekt för dem, att det bästa har varit givetvis att ingen kom till skada. Men med tanke på hur snabbt den här patrullen då oskadlig gjorde det här, så skulle jag säga att det måste vara ett av de mest extrema fallen i världen. Man någonstans har oskadliggjort en gärningsman så fort.
2017, efter 24 år i kåren, slutar Mikael Dahlqvist som polis. Idag arbetar han som personal- och säkerhetsansvarig i en bolagsgrupp. Kan du sakna ibland att vara polis?
Ja, det händer. Jag saknar de oregelbundna arbetstiderna. Det är ett speciellt arbete. Man känns utvald, det gör man. Och man har en grupp som arbetar med som... Man blir extremt tajta och man delar på saker som många andra människor aldrig upplever. Och det är någonstans någonting man bär med sig. Du, jag minns knappt vad jag pratade om. Det blev väldigt känslosamt.
Du har hört ett avsnitt av Jag var där. En dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. exekutiv producent Jonas Lindskov. För Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott, Misslyckade affärer och Misslyckade makthavare. Normalt sett kallar vi oss för Commercial Content, hjälper bolag att berätta om sig själva och har då podden Världens bästa innehåll. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och hör av dig om andra stora nyhetshändelser som du tycker vi borde prata om till jagvardar@bplus.se.